enchanté.
Varmt välkomna till Toto 5. Det är den 25 oktober och vi gratulerar FC Rosengård, svenska mästare 2022.
Woo! Underbart! Nu får ju Kimpa lägga in en liten härlig sång här då.
Fanfar!
Ja.
Fanfar, klassiker. Ja. Han har den på liksom snabbknappen. Ah, vi kan köra fanfar lite då. Jaha, men det här, helt ärligt, Petronella, Robin, härligt att höra era röster här. Jag är lite hes. Det var hett på ledare, eller vad säger jag, på föräldrasidan nere i Spanien. Och man hejar och man har sig liksom. Och jag misstänker också att det är lite hest idag i Rosengård.
Eller är det tänkte jag säga. För det var ju ingen som hade väntat sig. Alltså det var så himla, det var så, alltså så sjuk situation. För att,
milt?
Ja, alltså det var så roligt. Jag satt ju under, när vi satt och kollade på matchen igår, när Kalmar gör 2-2. Då ringer jag upp Seger och jag bara, vad är det som pågår? Och de satt ju också helt chockade och bara, men alltså det här är inte kul. Alltså vi vill inte vinna SM-guld på det här sättet. Alltså de satt hemma, liksom, vilka var det? Seger, Olivia, Fiona och Berglund satt ju hemma och kollade matchen. Alltså de var ju inte ens förberedda på att eventuellt fira det här. För det var väl ingen som trodde att Linköping skulle tappa poäng mot Kalmar.
Ja, och sen dessutom då i en lite speciell situation med tanke på att de har Barcelona i veckan i Champions League. Jag tror, även om de såklart kanske inte heller trodde att Linköping skulle tappa poängen. Jag tror hade du haft spel ledigt fram till nästa måndag och en vanlig ligamatch, då tror jag kanske du ändå hade samlat laget i lite drömmar och lite hopp, för då hade du ju kunnat slira rakt ut på stan och fira detta nu med tanke på att det antagligen är superviktiga träningar idag och imorgon som väntar inför då den stora Champions League-kvällen på torsdag, så är det ju dessutom liksom inget läge alls för att fira mer än typ ett glas bubbel i pyjamasen där på måndagskvällen. Så det är väl kanske inte, det var ju inte upplagt för liksom klackarna i taket under gårdagskvällen. Och sen som sagt, såklart överraskande, men jag tror med lite andra omständigheter så tror jag man hade samlat gruppen, eller åtminstone varit beredda på att trycka på knappen direkt man ser att det börjar bli verklighet.
Ja, nej, men det var lite kul för att jag gjorde Toto Balotto med Gusten igår och han hade ju pratat med Erik Friberg och hade ju frågat om de satt beredda, liksom samlat hela laget för att se på Djurgårdens match. För om de hade förlorat, tappat poäng, så hade ju Häcken blivit mästare i kostym.
Ja.
Och det var ju samma upplägg då för Rosengård, men då, Häcken hade ju absolut inte gjort det. Utan alla var hemma och visserligen kanske så här. I det fallet, till skillnad från liksom Linköpings poängtapp, kanske lite mer räknat med att Djurgården bara skulle vinna över Sundsvall. Det var en ganska klar match på förhand.
Sundsvall är ju sämre kanske.
Det är
ungefär samma förutsättningar faktiskt. Alltså en toppkonkurrent mot ett riktigt bortgäng. Men i Häckens fall, om vi pratar här sidan, så tror jag ju att Friberg och gänget, de hade ju därmed tryckt på knappen om det blev verklighet igår. Och sen hade ju Göteborg fortfarande stått i brand. Liksom. Så det där är väl skillnaden, att Rosengård inte ens
i brand i en skarv alltså.
Alltså det är ju inte fansen som hade stått för det, men Friberg och gänget hade väl kunnat lösa det ganska bra på egen hand i alla fall.
Absolut.
Men alltså verkligen stort grattis ändå, tycker jag, välförtjänt att Rosengård vinner i år igen, får man ändå säga, även fall jag tycker att Linköping har verkligen imponerat på mig. Och alltså det är helt sjukt vad jag säger imponerande i igår. Jag tänkte på det i studion efter att jag bara, fan vad jag säger imponerande. Men jag är väldigt imponerad. men jag tycker att de har gjort en väldigt fin säsong. Men tyvärr, så ifall det har att göra med nerver eller vad det nu än är, så har man tappat här i slutet. Dels poäng mot Kalmar nu igår, vilket är en match som de bara ska vinna. Alltså så är det bara. Det är stor kvalitetsskillnad på de här två lagen egentligen. Men Kalmar krigar ju för sitt liv och försöker försvara målet och lyckas ändå få med sig en poäng. Väldigt viktigt för dem också såklart i bottenstriden. Men sen även missen man gör mot Häcken. och hur man har presterat liksom senaste matcherna. Så ja, jag vet inte. Nu kan man ju till och med, vilket är också ganska sjukt, man skulle till och med kunna missa topp tre beroende på hur det går nu mot Kristianstad i helgen. Och det hade ju varit väldigt chockerande ändå, måste jag säga, ifall Linköping inte ens klarar tredje platsen nu helt plötsligt. Ja,
samtidigt, det tror jag ju att de gör. Och där är ju faktiskt, nu, de är såklart jättebesvikna över att den här eller poängtappet och att de bara tar en poäng mot Kalmar innebar att det var den slutgiltiga spiken i kistan. Men vi har ju suttit här i veckor nu och bara väntat på att Rosengård matematiskt skulle säkra det här. Så att det skulle bli så här är väl ingen jätteöverraskad över. Och däremot
Rosengård 5 poäng med 2 matcher kvar. Det är max så nära de hade kunnat komma om de hade vunnit matchen. Det här har ju redan varit avgjort. Och jag menar, tittar du neråt så är det 4 poäng ner till Kristianstad. Det är Örebro sista. Det ska liksom inte heller gå så. Sådär, så att det...
Poängen igår blir ju därför ganska viktig faktiskt, för den gör ju att gapet till Kristianstad är 4 poäng istället för 3 poäng. Exakt. Som det hade varit om de hade förlorat riktigt mot Kalmar, för då hade ju Kristianstad kunnat vid seger mot Linköping, med tanke på att de här lagen möts, kunna ta sig förbi på samma sätt som poängen för Kalmar gör att de mer eller mindre antagligen har garanterat allsvensk spel, såvida vi inte får några jättesensationer i de här avslutande omgångarna. Så även om det såklart var otroligt mycket besvikelse i hemmalaget, så är det ändå 2 lag igår som med varsin poäng här antagligen ändå säkra det som inför säsongen var deras stora mål, i Linköpings fall att ta sig ut till Champions League och i Kalmars fall att hålla sig kvar. Så det är ändå 2 lag som överlag den här säsongen, när de tittar tillbaka på det, när vi sitter om någon vecka och kanske summerar allting, så tror jag det är 2 lag vi kommer lyfta fram som ändå är positiva överraskningar i förhållande till sina styrkor den här säsongen. Och sen får väl Rosengård, när det väl blir guldfest, bjuda in Alyssa Walker kanske. Det var ju hon som stod för showen för Kalmars del. Och 2-2-målet är ju en jävla delikatess också. Så det var ändå ett Kalmar som visar, där tycker jag, om vi pratar de andra lagen i bottenstrid, där finns lite spets i det här Kalmarlaget som inte har funnits i de andra bottenlagen, vilket är det som jag tror är tungan på vågen här, som gör att de stannar kvar när vi väl summerar allting.
Alltså jag tycker att man har fått in Nambi nu för några matcher sen. Det har ju blivit ett jättelyft för Kalmar. Sen har jag varit lite förvånad över att inte Alyssa Walker, hon har ju inte heller startat då sen Nambi kom, men fick ju starta igår. Och gör ju det jättebra, gör 2 mål direkt och visar ju verkligen på att varför du satt mig på bänken. Jag ska starta här. Men annars så tycker jag, precis lite som jag sa igår också i studion, att jag har lite svårt att se Kalmars identitet, och jag tycker väl inte att det är, alltså det är inget lag som direkt har liksom imponerat på mig. Men absolut, som du säger Robin, de har några spelare, men väldigt, väldigt få, och som liksom imponerar och har lite spets. Men annars så är det ju ett lagbygge mer bara ihopplock av spelare som man har försökt att få ihop så bra det går. Och kanske att man klarar det allsvenska kontraktet. Det beror helt och hållet på, liksom, nu Umeå möter BP helgen. Den matchen är otroligt viktig. Och sen har Umeå och Kristianstad sista matchen. Medan Kalmar har AIK. Så att det är kul fortfarande på något sätt att det ändå lever om liksom tredje platsen där uppe i toppen och även i botten. För annars är det ju ganska tråkigt när det avgörs så här tidigt, även om det är 2 matcher kvar, men att Rosengård redan är klara. Man vill ju gärna att det ska avgöra sista matchen i en drömvärld, såklart. Men
där är ju verkligen mycket kvar att spela för, och jag tycker också, vi var inne på det imponerande med Rosengård, det är ju, det blir ju lite så här sen alltså när höstserien drar igång, det är ju även Häcken som har imponerat, och där kommer väl den här klassiska delen av rutin och förmågan att både som klubb och många spelare som har varit med om situationerna tidigare, och hur man samlar ihop sig och hur man går så här. Rosengård har väl den där plumpen mot Piteå egentligen, sen har man ju mer eller mindre gått rent, och då har man växeldragit det med lite kvalspel och Champions League-spel och ändå visat på den här bredden, kombinerat med såklart spets på spelare som gör att man har kunnat ligga på ibland 80-90% bara och ändå stå för både prestationer och resultat. Så är Rosengård återigen 13:e guldet är det väl, och visar att de är Sveriges största mästarinnor där ute.
Ja, och jag tycker sett till truppen, hur den faktiskt ser ut och vad man, alltså man ska ju ändå komma ihåg det att man tappar alltså Čanković i somras och även Katrin Veje som hade ju startade ju varje match på vänsterbackspositionen. Och jag menar, det var ändå ganska tunga tapp, även fall jag tycker att Čanković mycket, mycket större tapp än Veje.
Men sen hade hon ju inte spelat så mycket heller, ska jag säga. Hon kommer ju bara precis tillbaka. Nej. Jag vet inte vad hon gör till slut. En handfull matcher typ. Alltså hon spelar väl bara 5-6-7 matcher kanske i serien under säsongen.
Men sett till att så här, vad man kanske hade ändå, vad det är för typ av spelare. Men det som jag tycker ändå är häftigt med Rosengård är att man har den här bredden på spelare, men man har också så jäkla hög kvalitet på spelare på något sätt. Och de har sjukt högt i tak, de ställer höga krav på varandra. Så du har inte råd att göra en dålig prestation eller att inte prestera på topp, för att då får du höra det direkt. Det tycker jag är skillnad Rosengård kontra med vissa andra lag i serien, att man ställer väldigt, väldigt höga krav. Det är spelare som är väldigt professionella och det finns någon sorts liksom vinnarkultur i den där klubben, och det tycker jag är häftigt.
Är det inte också lite höglägsta nivå, tänker jag, på Rosengård? Alltså man har ju några matcher som man vinner tight, men man har också den styrkan att kunna vinna med 1-0 i matcher där man kanske inte kommer upp riktigt på sin högsta nivå. Och just den lägsta nivån tror jag blir avgörande under den här hösten. För det lever ju verkligen när vi går in i det, och de förlorar mot Hammarby på Kanalplan där med 2-0, då vet jag att vi satt och pratade om att fan, det är bäst för dem att de steppar upp här, för att nu kommer de bakifrån och många lag som såg bra ut. Men jag tänker också på matchen mot Bayern München som gör Champions League. Visserligen kanske Bayern är klart bättre då, men man förlorar med 2-1 och man gör det första målet och skakar dem lite grann ändå.
Minns att det var någon som satt i den här podden förra veckan och sa att kan de utnyttja sina fasta situationer, kan de vara noggranna i sitt försvarsspel, så kan det kanske bli en poäng.
Jag kommer inte ihåg det.
Helvete vad man satt och jobbade när Kulaschi trycker in 1-0 först där nere i München. Men det som är också bara för att avsluta kring Rosengård och truppbygge, för du är inne på såklart att de gör förändringar denna sommaren, de gjorde ju samma, nästan ännu fler förändringar förra sommaren. Det visar ju på ett sportcheferi och en organisation som är väldigt medvetna om hur de ska jobba kontinuerligt med att både föryngra, förändra och hela tiden förbättra truppen, eller åtminstone upprätthålla kvalitet. För du har ju också jag tycker också hur de har byggt truppen med en balans av, ja, såklart en Caroline Seger som sticker ut i ett spektra av rutin och allt det hon tillför, men sen har du också ganska etablerade landslagsspelare som faktiskt är i sin någon form av prime-ålder, 27, 28, 29, och sen har du då ett ungt garde med Sofie Bredgård som kanske då har varit höstens spelare, ännu yngre där, så har du Bea Sprung som är på väg upp, så du har ju den här, alltså dynamiken av spelare i flera ålderskategorier som hela tiden, så du har både de du kan lita på antagligen i flera säsonger till, då några som kommer gå upp och kanske maxprestera eller så här, liksom göra sina stora genombrott kommande år för att sen säljas, och pengarna kommer vara ännu viktigare att få in genom spelarförsäljningar de kommande åren. Så de har ju varit jävligt kloka i sitt truppbygge här också, det ska ju också berömmas.
Ja, och jag tittade lite på just här poängliga, skytteliga, och en spelare som, inte att man glömmer bort, men kanske inte den som sticker ut sett till typ så här Bredgård och hennes mål och sådär, men Olivia Skog ligger ju alltså tvåa i poängligan och fyra i skytteligan, har gjort 12 mål, 22 poäng. Det är Evelyn Vien som toppar.
Man tar
det
för givet lite, eller hur?
Nej, men, ja, men lite så här, ta för givet, men också jag vet inte, men jag tycker att man bör lyfta henne mer. Alltså bara se till liksom hennes teknik, hennes assist, hennes inlägg från kanten. Och det är en spelare som verkligen manar på. Alltså jag kommer ihåg när jag spelade med henne i Djurgården, på tal om att vara professionell. Det är en väldigt professionell spelare. Och ställer väldigt höga krav på sig själv, men också på omgivningen. Och att ha många typer av den spelaren och den karaktären, det lyfter ju Rosengård enormt mycket, men det är ju en spelare som jag också tycker att man måste lyfta i det här sammanhanget, för att hon har gjort väldigt mycket vad gäller just poäng och mål och bidragit till Rosengård den här säsongen.
Mm. Ja, och tar man mot Kristianstad i, alltså det som såklart blir deras egna spik i den här kistan i nu i helgen, så där är hon ju kanske en av de absolut bästa på planen. Jag tycker att hon kliver ju alltid fram också när laget, det finns ju många spelare som kan kliva in och göra målen så att säga, men behövs det just någon som drar upp laget lite, sätter fart på allting, liksom den här ge mig bollen så sätter vi igång någonting, då är det ju alltid hon som kliver fram och ser plötsligt ut att vara en decimeter större än de andra på planen. Så hon lär vi återkomma till också när vi summerar säsongen och pratar spelarinsatser, viktiga spelare och de som har stuckit ut. Även om hon kanske inte har då fått störst rubriker under säsongen, så är det lite så här gammal, äldst och bäst kanske när man väl summerar allting.
Och vi ska ju återkomma till och göra en större summering såklart. Nu när vi går mot slut av Allsvenskan så kommer vi ju mer och mer sen fokusera såklart på den internationella fotbollen, men jag tänker också att vi ska ta in lite fler röster och ha med oss lite guldmakare i Rosengård, men inte bara här när vi går in i liksom den allsvenska dvalan efter säsongen, så folk som har saknat att vi har med oss lite gäster på länk och sådär. Det kommer, vi skulle haft med oss Karin Seger, men pusslet höll inte här på morgonen, så det kommer, och vi kommer ta ett större grepp om det också vad det lider. Jag tänkte bara, när vi ändå håller på och gratulerar lag, så tycker jag att vi ska gratulera Växjö som står för en otrolig prestation i elitettan. De står nu på 62 poäng, går mot Invincible-säsongen nere i andra divisionen. For what it's worth att göra i andra divisionen, men ändå imponerande. 73-12 i målskillnad, säger ju en hel del.
Ja, ja, ja,
och en målvakt alltså som vägrar släppa in mål, va?
Ja, men precis. Ja, men på gratulerarspåret så får vi väl även då gratulera Louise Högrell som när hon höll nollan nu i helgen igen. Eller hon behövde egentligen bara några minuter där i matchen för att passera gamla, framförallt Halmstad BK-legenden då på här sidan, Håkan Svensson. Så Louise är nu den målvakt som har längst hållen nolla i svensk elitfotboll genom alla tider. Uppe på, vad var det, 900 minuter, närmare 870 åtminstone. Så det är ju hatten av där och någon form av guldhatt på till både Växjöspelarna och Rosengårdsspelarna. Och Louise, lite extra hyll till henne.
Jag ska säga så också att det är F19 under där går väldigt bra också i F19 allsvenskan, och jag tror att de är framme i semifinalen om man kommer så långt i alla fall. Men så Växjö gör saker bra.
Ja, och sen tycker jag ifall man ser till den truppen, det ändå känns som att de har börjat bygga, och det känns som att man har ett annat sikte och förhoppningsvis är lite mer förberedd. Vi pratade om det förra veckan, men just att man är bättre förberedd tror jag den här gången inför Allsvenskan än vad man var sist. Man tog ju bara 11 poäng i förra säsongen och åkte ut. Men att man nu kommer med en sån här säsong, kanske går då obesegrade genom hela serien, vilket är ju otroligt imponerande. Och sen kommer upp till finrummet, så att det ska bli häftigt att se Växjö nästa säsong i Allsvenskan igen.
Verkligen. Vi närmar oss ju slutskedet, som sagt, F19, F17 också. Det är också SM där. Har match mellan tränare som jag träffade i somras under Gotia Cup som har gjort det otroligt bra med deras 05-er, en så här supergeneration i Södra Sandby nere från Lund.
Oj, det är ju nästan väl mina hoods.
Vart massa Gotia finaler och grejer. Exakt, nästan dina hoods. Men de har framförallt en 05-trupp som varit otrolig. Möter då mina tjejers tränare som också har Hammarbys F17 i semifinal i helgen. Så där blir en batalj. Det ska bli jävligt kul att följa. Men det är kul nu när man går in i liksom så här slutskedet på säsongerna. För det lever ju också i elitettan neråt. IFK Norrköping, som rimligtvis borde ha resurser för att göra en satsning, även om de går upp, om de går upp nu i Allsvenskan och liksom kunna knyta till sig riktigt bra spelare. Men där bakom då, inför de två sista omgångarna, jagar Uppsala och Alingsås också. Så får vi se vem som kniper sista kvalplatsen, och det är nästan det som Det blir ju egentligen det roligaste att följa här. Bottenstriden i Allsvenskan och toppstriden där precis bakom Växjö i Elitettan.
Uppsala har ju Malbacken och men Alingsås har ju tufft motstånd mot just Växjö till helgen. Så vill Växjö gå för en invincible säsong så kommer det ju bli väldigt tufft för Alingsås att komma nära den där tredje platsen.
Mm. Och det vill
då. Kan vi ju. Ja, och om vi går sen några steg längre ner i tabell eller seriesystemen så kan vi faktiskt också passa på att gratulera både Malmö FF och IFK Göteborg om vi pratar lag med muskler att stå för större elitsatsningar. Båda lagen upp till division 1 nu gör de vad de har gjort de senaste åren. Då är vi bara ett år bort från att ha dem i elitettan och sen kan vi väl börja följa med...
Sen blir det åka av.
Ja, sen blir ja, vinner du ditt kval i Malmö, jag såg inte resultaten exakt i Göteborgs fall, men Malmös fall så är det 10-0 i dubbelmötet mot Åhus, så ja, det är väl lite hållkäften insatser det har varit rakt
igenom. Det var inte så mycket nerver för Malmö i helgen.
Det är så fint när man ändå efter då 6-0 borta i första mötet så är det så här inför intervju med tränaren på hemsidan, jag satt och läste lite och de bara så här, vi förbereder oss för en tuff match, vi vet att allting kan hända, det är 90 minuter, ja, men man bara sluta, men,
ja, ja. Man bara nej, det kommer inte hända.
Visst.
Inget för givet, det är Malmö FF. Nej. Så ja. Såg jag att Uddevalla vann och kval här också på väg upp till elitettan, så att får vi också gratulera.
Uddevalla, sådär, alltså där har jag, min mormor och morfar bodde ju där, min mamma är ju därifrån.
Fina, ja, fan, då är du lite glad
där. Kanske du gör comeback i Uddevalla nästa säsong.
Jag flyttar till Uddevalla. Det hade varit något ändå. Ja.
Jag tycker annars att din exit från fotbollen liksom har bara så här, den har bara flyttat ut ingenting. Du vill inte prata om det.
Den har fått för lite uppmärksamhet. När kommer det stora reportaget?
Jag tycker det är exakt det. Ja, men det är det man aldrig vet. Liksom. Alltså, jag tycker att det här är helt underbart. Man bara flyter ut lite så här i tomma intet. Liksom. Ja, jag tycker det är jätteskönt. Sen får man se, alltså, grejen är att skulle man få feeling, då helt plötsligt är man tillbaka igen.
Ja. För du har ju
så
inte
skorna
slutat,
står nej, alltså skorna står liksom inte riktigt på hyllan. De gör inte det. Man vet aldrig.
Nej, men om vi tar oss ut lite i Europa, det ska spela Champions League sen en vecka, kan vi nämna så här, men är det någonting som ni tycker sticker ut från helgen?
Ja, Milan Juventus. Alltså herregud. Milan går och vinner mot Juventus. Aslan gör två mål.
Ja, och riktigt.
Det är lite fanfar också, eller?
Vi ska inte överanvända fanfaren nu.
Nej.
Nu ska vi passa oss här.
Nej, det ska vi inte göra. Men måste ändå säga det. Alltså Juventus gör ju sin sämsta ligastart sen jag tror laget, alltså sen liksom damlaget bildades. De har ju varit i toppen i alla år och har ju vunnit guld helt överlägset. Men ligger alltså nu på fjärde plats efter 7 omgångar spelade.
Och typ 6-7 poäng bakom Roma redan.
Tror jag. Ja. Exakt. Och förlorar nu alltså mot Milan med 4-3.
Och det är putsade siffror ska jag ju säga. Alltså det är Girelli det är det. Som petar in två från en halv meter typ både 4-2 och 4-3 i matchens slutskede. Ja. Det är ju ett Milan som pulveriserar och där Aslan är den som leder laget. Och framförallt en helt otrolig första halvlek ju. Så... Sempan och vår gamla, vad hette Barbie-dockan Thomas som vi pratade om i somras, men Gamma, 35 ja. År och 33 år, jag ska absolut inte vara någon form av åldersrasist här, men det såg slött ut just den här matchen i alla fall, i det där mittlåset ska sägas.
Ja, och speciellt, alltså första målet Aslani gör... springer ifrån supermycket men ändå tar sig förbi Sembrant Nej, men, och ändå ta sig förbi Sempan ganska enkelt ändå och gör första målet. Jag vet inte ifall Juventus, för jag blev lite förvånad ändå att en sån som Girelli startar inte den här matchen, kommer ju in och gör två baljer för att förfina siffrorna lite. Men Juventus har ju Lyon nu i veckan i Champions League, och ifall man då kanske vilade lite spelare för att mer satsa på Champions League. Vet inte ifall Juventus allmänt satsar mer på Champions League i år än ligan, ingen aning, men det är lite känslan i alla fall.
Jag har en fråga där, eller en fundering kanske snarare. Nu när man har gjort det ligasystemet med fem lag som går till en slutspelsgrupp, då behöver man liksom inte riktigt bry sig om vilken placering man hamnar på där, tänker jag, bland de fem. Och att man kan vara lite tryggare i att rotera inför Champions League, för att resultatet kanske inte spelar så jäkla stor roll. Förstår ni vad jag menar?
Men vi pratade om det. Alltså, det är inte så att ligan delas och sen så börjar,
och börjar
du
på noll
poäng.
Utan du tar ju med dig
poängen. Har ju fortfarande, alltså du har ju fortfarande samma poäng, så att alltså ligger
att
du
vara 10 poäng bakom Roma när det vänder, 50, ja, och du bara ska möta topplag sen i åtta omgångar.
Nej, det kan ju bli tufft.
Jag menar inte att du bara kan liksom rotera bort dig i det här läget. Jag vet att vi pratade om det. Däremot så blir det ju direktmöten sen. Och i direktmötena liksom, då kan man ju ta tillbaka en jävla massa poäng, menar jag.
Så är det,
snarare
såklart,
än om man liksom ska möta botten 5-10 i de sista omgångarna. Jag menar, det finns ju mer att göra så att säga för att förändra tabelläget.
Ja, och jag tror att Juventus trodde att det här laget nog kanske var tillräckligt, som du säger. Det är ju inte bara Girelli, det är ett par, två, tre spelare till, och tittar vi runt omkring i Europa så gör ju Barcelona och Chelsea samma saker i helgen. De roterar jättefriskt i sina trupper, men däremot så finns det ju, alltså den kvaliteten som kommer in istället, där har vi ju ett par lag som ligger ett par steg före Juventus just i det, alltså det breda truppbygget med mycket spets som även är tillgänglig på bänken. Så jag tror att Juventus nog ändå hade en tro här. Och pratar vi Champions League så har ju, och då att de möter Lyon nu i veckan som kommer, så har ju faktiskt Arsenal med sin riktiga jävla hållkäften-insats i Frankrike förra veckan när de vinner som är 5-1 mot Lyon. Vi kan väl ta ett litet Champions League-sammandrag sen, men där har de ju då satt sig i en situation där kanske de då är favoriterna till att vinna den här gruppen, och där Juventus då i så fall ska slåss om en andra plats mot just Lyon, och då måste man ju vinna den här matchen som kommer i veckan. Så det är ju klart att fokus har antagligen ställts om lite i helgen, och man snurrar några spelare, men och sen med tanke på Milans säsongsinledning så har man väl trott att Milan ska vi nog kanske kunna klara av, men det är ju fortfarande ett lag, vi pratade om det för länge sedan här, med hade väl plockat in 10 nya spelare ungefär, alltså, så det finns ju spets i det här Milan också, bara det att kanske i början av säsongen så fick man inte riktigt saker och ting att falla på plats, men i en match där då Juventus inte är fullt påkopplade, då blir de ju straffade såklart mot ett lag som Milan.
Ja, men, och jag tänker bara en sån grej att man inte starta med Thomas i Milan utan Pimonte och Aslani uppe på topp. Thomas som gjorde ju landslagsdebut med Frankrike nu senaste landslagsuppehållet. Det säger också ganska mycket om Milans trupp den här säsongen, och det har ju varit för mig en ganska självklar spelare som har startat varje match men får nu börja på bänken och komma in istället. Så det, Milan har ju också någonting spännande på gång den här säsongen, även ifall man har förlorat mot Fiorentina, Roma och
men man
även
fick ju inte ihop lag, men det är det med. Man fick ju inte ihop riktigt laget inledningen på säsongen, men att det är eller att det är kvalitet i truppen till att när saker och ting faller på plats att man ska vara med där. Och där de kommer vara ett av lagen som, för nu tror jag, nu börjar vi ju se den här segmenten. Nu har vi ju nog vad jag tror kommer vara topp 5 och botten 5 i ligaspelet. Där det är såklart Sassuolo som sticker ut extremt negativt.
Alltså, vad är det som pågår?
Två inspelade poäng i botten av tabellen, men annars så har vi ju nu båda Milano-lagen, och så har vi Roma, Juventus, och så har vi Fiorentina på övre halvan. Och nu börjar det bli ett litet hål. Samt då, jag hade ju en succéstart på säsongen, men de ska ju egentligen inte kanske vara med och slåss där uppe. Så jag tror vi har satt de två segmenten i Serie A åtminstone i alla fall för hur det kommer att se ut under säsongen.
Men det var så roligt också hur vi pratade om inför säsongen att just det är ju något av de här lite större lagen, klubbarna som kommer hamna utanför topp 5. Och vi pratade bland annat om Sassuolo då, men man trodde ju inte att de skulle ligga liksom tok sist.
Nej, det var ju typ Fiorentina, Sassuolo, Milan lite då med sin tuffa inledning, känner man. De tre Inter, så är det nu två typ, som kanske man. Är precis. Ja. Men nej, Sassuolo har ju redan checkat ut och tackat för sig. Det här.
Känner man inte att liksom Serie A och italiensk damfotboll är fortfarande så jävla ung? Så att det har inte satt sig än. Det kan se lite annorlunda ut även nästa år med vissa förändringar. Eller så är det så att det bara segmenteras kanske i år nu när den italienska damfotbollen faktiskt har blivit professionell. Och gått från liksom amatör till proffs, så att de stora klubbarna då känner kanske ännu mer att så här, bra, nu kan vi göra skillnad. Nu kan vi kliva in här och liksom pumpa in lite pengar. Så som sagt, så ser vi till att vi är i den här toppen och är, liksom, är med och slåss om titlarna, eller?
Jo, och där krävs ju nästa steg också, tror jag, för att den italienska fotbollen, alltså, för tittar vi fortfarande på matchinramningar, typ av arenor man använder, så det är ju de här riktigt deppiga träningsfälten i många av fallen som matcher fortfarande spelas för, och som spelare idag sitter du hemma och är en B-sprung och funderar på vart ditt proffsäventyr ska ta vägen, och du sitter hemma och kollar på matcherna och så ser du att Milan spelar på något träningsfält medan Lyon, Barcelona och Arsenal spelar på det gamla typiska då herrlagets arena med 30 000 på läktarna eller någonting. Det är ju klart också att det behövs någonting för den italienska fotbollsprodukten som måste lyftas nu, och det får ju ta kanske då ett år eller två eller tre, men jag hoppas för italiensk fotbolls skull att de även tar de delarna. Steg ett var såklart att fotbollsspelarna ska vara professionellt avlönade och ha förutsättningar för att kunna utöva sin sport till max, men man måste ju också bygga upp förutsättningarna runt omkring även för matchupplevelsen för att det ska, ja, för att du inte ska tappa mot i alla fall då Frankrike, England, Spanien som just nu tycker jag är på, och Tyskland såklart som är på helt annan nivå ändå.
Ja, alltså för att bara bolla över till det direkt, det var ju faktiskt Wolfsburg mot Bayern München i helgen, och det var ju väldigt mycket folk på läktaren. Vad var det, typ 20 000?
Ja, det var över 22-23.
En mer kanske.
Ja, men fantastisk inram.
Ja, verkligen. Grönt överallt kändes det som, men att Wolfsburg också går vinnande ur den matchen, på tal om liksom vad som hände i helgen och stora matcher, så är det ju också en väldigt stor match och lite av en tidig seriefinal. Alltså det är ju ofta mellan de två lagen det står sig, och Wolfsburg vinner med 2-1. Jag tycker att de var mycket bättre laget, och jag tycker att Wolfsburg ser väldigt, väldigt bra ut än så länge den här säsongen. Även för Bayern München kommer tillbaka lite i slutet, men en sån som Pajor som han nu har fått tillbaka efter skada spelade ju 7 matcher förra säsongen, gjorde ju redan då 8 mål, och nu är 5 mål på 5 matcher än så länge. Det är ju en riktigt bra spelare. Och bara se till, alltså spelare som Wolfsburg har, och som man har inte värvat jättemycket inför den här säsongen, utan mer fått behålla och fortsätta bygga vidare på det man startade förra året. Alltså Alexandra Popp, henne har vi ju pratat om många gånger.
Hon är ju
på nytt
född efter sommaren. Alltså,
alltså med det jävla, vad är det som pågår?
Så det är så fan. Ja. Jag trodde för hon fick ju en jävla smäll av Stanway. Det var väl lite England-Tyskland hatar som kukar. Ja, exactly. Men det är så riktigt. Alltså, just med tanke på att hon skadade sig under sommaren, och så fick hon den här smällen. Mm. Och det såg ut som hela knät nästan så här, böjde sig bakåt när det trycks in med skön. Så jag trodde fan det var värre, men hon kunde ju kriga på där ändå. Men det, alltså, Wolfsburg är fyllt med kvalitet rakt igenom, som du säger.
Alltså Oberdorf, vi har pratat om Oberdorf tidigare. Gillråd är ju också svinbra. Och sen så kan vi också gratulera Julie Brand. Vi pratade ju om henne. Hon signade ju med Wolfsburg redan i januarifönstret, men spelade ju klart i Hoffenheim. Men vann ju också Golden Girl här nu. Det är första gången som en kvinnlig fotbollsspelare vinner det priset. Det har ju funnits för här sedan typ 2003. A Golden Boy. vad är det under 20? Det är under 20, va?
Det är alltid sån här obskyra grejer som kan vara också med hur många proffsår man har, eller vilket år du är född och när du är född på. Det finns lite skit, men vi gratulerar.
Ja, vi skiter i det. Vi gratulerar Jule Brand, kom ju in från bänken också i Wolfsburg, och även så här, Jonsdottir har vi också där i Wolfsburg som vi har pratat om tidigare, så att det är ju väldigt, väldigt bra spelare som man har i Wolfsburg i år, och tror, ifall inte det kommer hända någonting väldigt dramatiskt på vägen, så ser det ut som att de kanske går vinnande i år igen då.
Ja, och där hade vi hade ju Bayern som tappar ju poäng mot Frankfurt i premiäromgången också. Det är ju alltså det har ju varit lite som vi har pratat PSG Lyon i den franska ligan till. Alltså det är ju, du måste i alla fall vinna 9 av 10 matcher mot det som inte är era internmöten, och sen så ska du gärna då gå vinnande ur dem också för att ta det. Så tappar du, varje gång du tappar en poäng så kostar det dig mycket, och nu visst vi bara ett par matcher in, men Wolfsburg har gått rent och har 15 poäng på 5 matcher, medan Bayern då har 10 poäng bara, och det gapet, även om det då redan eller bara är efter 5 matcher, så kan det bli lite för jobbigt och svettigt att ta i kapp. Så jävla fin start av Wolfsburg i alla fall.
Från klubbfotboll till landslagsfotboll. Nu vet vi vilka vi möter nere i Australien. Nya Zeeland nästa sommar. Det ska ju spelas VM och det har lottats grupp. Jag misstänker att ni är liksom mininöjda ändå med den gruppen Sverige fick.
Mega nöjda skulle jag säga. Det är, jag tycker det är en sportsligt extremt bra grupp sett till förutsättningar. Vi gick ju inte in på alla möjliga scenarion och detaljer förra veckan, men det fanns ju ändå lite mardrömmar här och var, och vi gick väl åtminstone och tog oss slalomvägen fram och missade alla de minorna. Så Sydafrika, Argentina och Italien, ifall någon fortfarande har missat vilka vi ska möta, och det är ett Sydafrika som, de gör väl bara sitt andra VM. Argentina, jag tror de har spelat i 2 eller 3 tidigare, men det är inget av lagen har fortfarande vunnit en enda match i ett VM-slutspel. Så det är ju 2 lag som vi ska städa av, och Italien är vi ju fortfarande ett par klasser bättre än, tycker jag. Så det här är ju en grupp där vi ska gå för 9 poäng utan problem.
Jag kollade lite, alltså vi minns ju bara hur Sverige vann över Italien i Algarve Cup-finalen här tidigare i år, på straffar dock, men ändå. Och Sverige tycker jag ska vara det bättre laget än alla de här lagen. Har ju mött Sydafrika också senast 2019, kollade jag upp, då spelade man 0-0. Men sen är det ju Argentina, har man ju inte någon historik direkt, och jag har inte så bra koll på Argentina heller om jag ska vara ärlig. Men det ska ju vara en grupp man ändå går vidare ifrån, och det som blir tufft däremot är ju om man går vidare och grupp 1 möter ju, då får man ju möta grupp E som är USA och Nederländerna, borde ju vara de två lagen som ändå är i toppen av den tabellen. Eller gruppen. Och det blir tufft däremot att möta någon av de två lagen.
Inte, och det ska det väl vara lite grann?
Så är det ju. Så är det ju. Och inte så att liksom Nederländerna på något sätt övertygade i sommarens mästerskap. Det gjorde ju inte Sverige heller. Ja, det är det som är så sjukt. Alltså man bara, vi gick till semi, men man är besviken. Men ja, det är helt sant. Men så då, man kommer ju spela på Nya Zeeland och sen så åker man över, kör lilla trippen till Australien för att spela 1/8, och sen åker man tillbaka då, om man går vidare för den, så åker man tillbaka till Nya Zeeland och spelar kvart och semi. Lite härligt. Ja,
vi har ju 2 matcher i Wellington och sen i Waikato. Det är dåligt påläst på hur där är. Men,
Wellington har jag varit i, alltså.
Ja,
Wellington, vad har vi att säga om det då?
Jag kan säga så här, jag har varit där ungefär samma period. Alltså det är ju vinterhalvår nere i Australien, Nya Zeeland. Så att det är liksom inga 40 grader temperaturer, utan det är ganska perfekt fotbollsväder nere på Nya Zeeland och i Australien för den delen också, även om det är en större kontinent och lite olika klimatzoner och sådär. Så det är perfekt, vet du. Nya Zeeland blir, det är kanon. Så det tror jag på.
Vi kan väl annars, om vi bara tittar till våra skandinaviska bekantskaper, så kan vi väl säga att Norge fick ju drömgrupp, medan Danmark fick lite av mardrömsgrupp. Nu får vi väl se hur det blir i slutet, men Norge får alltså Nya Zeeland från pott ett eller pot A, det var ju såklart det man jättegärna ville ha. Sen får man Filippinerna och Schweiz. Det kanske gör att de slipper förutmjukelse som i somras, utan kan prestera bättre. Medan Danmark då är ju redan inlottade med både Kina och England. Och sen ska där in en sån här playoff-vinnare, vilket inte kan bli Portugal, för de kan ju inte sätta in ett extra europeiskt lag där. Utan Portugal, om de går vidare, får gå in någon annanstans. Utan det kan ju bli något Papua Guinea eller någonting. Men tufft för Danmark, lite enklare för Norge.
Herregud, alltså.
Men jag tycker ändå det är jättebra lottning för Sveriges del.
Ja, verkligen. Gud, man blir taggad alltså på att det ska bli VM. Det är ju satans långt kvar bara.
Man är taggad på vårt tyskavsnitt när vi ska lära känna Sydafrika och Zambia och
Argentina.
Filippinernas golden girl, man.
Herregud.
Ja,
jävligt mycket vatten under den svenska landslagsbron fram till att vi kommer till Nya Zeeland och Australien, och det är fan halva allsvenskan höll på att säga som är spelad nästa säsong också.
Ja,
har ni några tankar sådär annars om den framtiden och liksom vad som kommer hända under vintern och sådär? Jag får ju lite feeling för att det kommer hända väldigt mycket. Alltså att det trappas upp på silly season, och att det kommer bli liksom många spelare flyttar mellan lag, och att vissa kommer spänna musklerna ytterligare, och att det kommer göras en del satsningar här framåt.
Jag tycker det ska bli väldigt spännande, framförallt att se, alltså, för det var lite som vi pratade om, så här, kommer svenska spelare våga chansa på att gå utomlands med tanke på då VM och mästerskap, och hur tänker man utifrån den aspekten? Det kommer vi få se, men framförallt så här, hur spelare går emellan lagen i damallsvenskan och lag som kommer upp och hur det satsas och lag som åker ur, och alltså det är ju alltid skitkul med silly season. Så att nej, det ser jag väldigt mycket fram emot, men svårt att säga. Ja, svårt att säga.
Om vi har någon allsvensk spelare som är jävligt bra på att göra mål och vill ha ett utlandsäventyr, så har jag en klubb i England i alla fall som söker en anfallare. Med tanke på
vem du vill ha. Nu är inte det en renodlad anfallare, men du vill ju ha Olivia Skog i det laget.
Ja, alltså, ja, så länge hon gör mål. Alltså, Evelyn Viens hade varit...
Det gör hon ju.
Vad sa du, Petro? 12 plus 10?
Ja, alltså hon är ändå gjort 12, ja precis, 22 poäng.
Ja, men ta henne, kan hon ta med sig, kan hon samla ett gäng kanske? 3-4 stycken? Och så här. Jag har en Ryanair flight här från Köpenhamn till Manchester, och så snabb taxi.
Ryan får dem också.
Ja, men det ska vara fint. Ska det ju vara, vad fan. Vi de får prestera lite, men tips innan då. De levererar.
Tips då. Vins från Kristianstad och Vansgård.
Ja, men alltså vem som helst av dem, för som sagt, vi pratar ju om ett Liverpool-lag som förutom de två straffmålen som sänkte Chelsea i premiären som vi satt och pratade om och hyllade, så har det sedan dess varit blött krut i tunnan. Det har inte blivit ett enda jävla mål, och vi pratar ju om Liam Kiernan som... Ja, men Liam Kiernan som skadade sig i den där premiären, det var kanske en mer dyrköpt seger än vad man ville tro där när man svävade upp lite på moln. För inga mål sedan dess, idel förluster ska sägas. Nu är det ju förluster man har mött då Chelsea, Arsenal och Everton som ligger 1-3-4 i tabellen just nu. Sen en uddamålsförlust mot Tottenham. Nu har man City i helgen, och det är ju ett City som har
den
hittat
mål
för. Ja, men det är ju ett City, alltså, och nu är ju... Nämnde du inte Kadja Shah att hon kunde bli lite skyttedrottningpotential inför säsongen? Det var en jävla spaning, för hon har ju fan tagit Ellen Whites tröja där. Eller de växeldrog ju redan förra säsongen, men hon har ju verkligen blivit star striker i det där City-laget som nu börjar pulverisera igen. Men jag tror ju inte Liverpool har något att hämta just i den där matchen, men sen efter det så möter man Villa, Brighton, West Ham, och då får vi väl se om de ska vara ett bottenlag eller mittenlag när vi har kommit typ då 8-9 matcher in på säsongen. Men just nu är det svårt att se hur de ska göra mål överhuvudtaget, och då är det svårt att vinna fotbollsmatcher. Så det, nej.
Men hörni, imponerande från Super League här med Arsenal och Manchester United som släpper noll liksom.
Ja,
fyra matcher in, 11-0 i målskillnad.
Arsenal,
ja, nu är Arsenal, vad är det, 10 raka? I ligan utan, nej det är 10. Alltså nej, okay. Utan insläppta mål alltså. Sen har man nog, vänta, obesegrade är kanske mer. Men insläppta mål är 10 raka i alla fall. Och bara det säger ju väldigt mycket alltså.
Ja, och lägg på som sagt att de åkte till Lyon och gjorde 5-1 och det var ju fransk potatisgratäng av hela skiten liksom. Det var slakt rakt igenom.
Men det jag tänkte på, det jag tänkte på däremot med just Arsenal, får man säga, kontra då Chelsea, och vi pratade tidigare om hur Juventus roterar och lite sådär. Alltså Arsenal, och det pratade vi också om inför säsongen, man har ju inte värvat så mycket. Det är Hurtig egentligen, men de har ju inte roterat alls lika mycket på just startelva och spelare, och går ju nu in också i Champions League i veckan och har ju spelat ganska samma startelva hela tiden kontra andra lag som har roterat väldigt mycket. Så det är ju frågan, så här, kommer det straffa sig i slutet och kommer Arsenal orka hela vägen? Det blir också väldigt intressant.
Men sen möter de, sen har de ju då, de har väl Zürich hemma i veckan istället i Champions League, vilket är liksom 1,01 att de, vinner den. Ja, alltså de kommer ju troligtvis göra sig in om de nu roterar, ja, åtminstone låta ett del spelare vila, så gör de ju
kommer
det.
Väl in i 77:e minuten i helgen och sådär.
Ja, ja, så då, de har gjort en del redan, men det jag tycker ju Arsenal gör så jävla, framförallt mot Lyon, det de gör, det är att de är så raka i sitt anfall. Alltså, ja. Och Blackstenius passar ju in så otroligt bra. Svinbra. Här. Så hon måste ju vara, ja, så jävla nöjd med vart hon har kommit, och miljön såklart med Eidevall som tryggheten, och ett lag som dessutom då spelar till hennes styrkor så mycket att det hela tiden är de här djupledsbollarna både centralt men även mellan mittbackar, ytterbackar, och så har du sådana som Bet Mead och andra som kommer runt på kanterna och serverar det hela tiden om de inte avslutar själva. Så det är ju ett Arsenal som än så länge har fått till det och varit extremt imponerande så här långt.
Ja, och det som jag tycker jag också som Blackstenius bidrar så mycket med, det är just att de har ett annat djupledshot nu med henne än vad de hade tidigare. Och då blir det lite så här för lag att bestämma sig, just ska vi våga stå för att täppa till deras innermittfält med en sån som Kim Little och även Miedema som har spelat 10. Alltså ska vi stå och trycka på det eller ska vi falla? Alltså just att hitta den balansen som motståndare, det märker man att det har de väldigt svårt för. För att står de, då går Blackstenius i djupet och förr eller senare behöver de backa hem, och då hittar Arsenal in på innermittfältet istället. Och skulle de täcka där, då hittar man ut på Bet Mead eller får på kanten. Så att man har väldigt, tycker jag, hittat en fin balans i spelare, olika väldigt bra kvaliteter, och kan hitta olika sätt att spela i sin offensiv, vilket är en utveckling för Arsenals del, och där Blackstenius har varit väldigt viktig, och det är ju häftigt att se alltså.
Ja, och där kan vi väl bara avslutningsvis från England då, och med svensk intresse även dels gratulera JRK till första starten för Chelsea-ligaspelet. Hon var matchens spelare dessutom, även om hon var på en jävligt svårspelad plan. Det hade regnat rejält i södra England där mot Brighton, så det var lite mer av en gammal så här klassisk engelsk sluggerfight. Det var kanske inte det mest välspelade eller enkelt spelade underlaget, och Johannas snabba fötter kom väl inte fullt till pass, men hon var ändå faktiskt riktigt, riktigt bra i den här matchen. Och på tal där om lag som kan rotera och bredda och visa sin styrka över flera omgångar och flera olika turneringar, så är det ju då Chelsea som kämpar till sig, har en 1-0. Det var ändå ett Brighton som stod emot ganska bra, men då gör man alltså under runt 70:e minuten byter man in Magdalena Eriksson, Guru Reiten, Pernilla Harder och Sam Kerr, och det var liksom bara okej, okay, så ge oss bollen igen, så dunkar vi in 2-0 och sen är det över. Så men kul, ja, för henne ändå att hon fick, att hon då får starta, och hon blev hyllad för en riktigt bra match också, så beröm till henne. Får vi se om det ges mer förtroende även bland de ordinarie spelarna som kan slå sig in där, men sakta men säkert akklimatiserar hon sig. Hon pratar ju efter matchen också om att alltså det är ju på en helt annan nivå, som att konkurrera med den här typen av spelare, att ha så här många av så hög kvalitet både runt sig och sen då framför sig ibland i turordningen, då får man också acceptera att man spelar den rollen man gör, kanske framförallt under en första höst där du också då ska vänja dig vid spelet. Så hon verkar ändå vara väldigt klok och förstående till situationen hon är i, och jag tror inte hon sitter och stressar över varken speltid eller något annat, utan hon är nog ganska trygg i den rollen hon har fått i Chelsea än så länge.
Ja, men och framförallt också då när man väl får chansen att också ta den. Det säger också väldigt mycket om att hon känns som hon är på en bra plats och att hon är väl förberedd hela tiden. Och det ska bli kul att följa henne nu i Chelsea, för hon kan få mer och mer förtroende även om det är väldigt tufft och stor konkurrens.
Ja, härligt hörni. En till fotbollshelg till ända, som jag sa. Framåt här så kommer vi ha mer röster. Vi kommer gå in i en period utan svensk fotboll vad det lider. Och, det blir väl Caroline Seger, Petronella, som blir nästa gäst i podden, va?
Ja, men henne ska vi absolut ringa. Jag åker ju faktiskt ner till dem idag, ner till Malmö. Jag ska kolla Rosengård mot Barcelona på torsdag. Kul. Det blir ju häftigt alltså.
Härligt, det ser vi fram emot en rapport från också.
Ja, absolut. Och sen tar vi nya tag i nästa vecka.
Ja, men det gör vi. Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ciao.
Vi hörs. Ciao.
Ciao.